Välkomna till Slaget efter 12 som idag alltså handlar om ett fenomen som i sig ingalunda är nytt men som däremot sprider sina tentaklar och når ut till allt fler barn och unga i och med sociala medier. Det ska handla om vuxna som försöker utnyttja barn sexuellt, det som kallas för grooming. Och jag som leder ordet idag heter Maria Nylund. Med mig här i studien i Åbo har jag Janina Andersson, välkommen.
Tack.
Du är verksamhetsledare för Mannerheims barnskyddsförbund i Egentliga Finland. Och så har vi Stefan Sundqvist från Åbo-polisen. Välkommen.
Tack, tack.
Och i studion i Böle har vi Nina Vaaranen-Valkonen från Rädda Barnen. Välkommen.
Tack, tack.
Du är psykoterapeut och jobbar uttryckligen med fenomenet grooming
inom
Rädda Barnen. Ja, i Åbo finns det en person som heter Pauli Matalamäki. Man skulle kanske kunna kalla honom för en slags nätaktivist. Häromdagen så publicerade han resultatet av ett test som han gjorde i somras. Han hade nämligen skapat en falsk profil på den populära appen Kik där han utgav sig för att vara en 13-årig tjej från Åbo som via den här appen ville komma i kontakt med jämnåriga killar och tjejer. Han kallade sig själv för Mona och Mona blev snabbt kontaktad av nästan 200 personer. Av dem var cirka 150 fullvuxna män. Många män inledde sina kontaktförsök med Mona genom att småprata om sommarlovet och oskyldigt konverserande om ditt och datt. Och sen så småningom så vände konversationen och det blev klart att det som de var ute efter var sex. En man bjöd till exempel in Mona till en natt på hotell och erbjöd sig till och med betala för sex. En man erbjöd sig lära Mona allt vad hon behöver veta. Och en man skickade plötsligt en bild på sitt könsorgan. En man frågade om det gjorde någonting att han var 44 år gammal. Och en erbjöd henne sprit och så vidare och så vidare. Det där, Stefan Sundqvist från Åbo-polisen, vad kan polisen göra? Vi har nu här över 100 fullvuxna män som försöker få kontakt med en 13-årig flicka.
Ja, för det första ska jag säga att det är upprörande och chockerande, det här som du berättade nyss. Och det är det för oss också, trots att vi har sett och hört en hel del. Vad vi kan göra just i det här specifika fallet är lite kinkigt, så där rent juridiskt. Vi har paragrafer. Vi har bestämmelser i strafflagen och till exempel lockande av barn i sexuella syften är det här straffbart där maxstraffet är 1 år fängelse. Problemet är att här har vi inte målsägande. Vi har inte ett barn som målsägande här utan det var då en vuxen person de facto.
Mm, som ville påvisa att det här pågår.
Ja, trots att de här gärningsmännen i det här fallet då. Så trodde att det var fråga om minderårigt barn. Någon förundersökning kan vi alltså inte starta i ett fall som det här. Andra metoder har vi. Vi kan spara information för framtida bruk. Vi kan spara detaljer, personuppgifter, allt möjligt sånt.
Gör ni det i ett sånt här fall också?
Om vi får information av det här slaget så slänger vi det åtminstone inte i skräpkorgen i första taget. Utan vi ser, sen är det ju så också att för att lagra information så behöver vi ha, det finns bestämmelser om det också. Det måste ha någon sorts koppling till vårt arbetsområde, till en möjlig framtida förundersökning, någonting sånt. Spontant skulle jag säga att den här typens information så skulle det inte finnas något problem att lagra för oss.
Just det, så polisen är intresserad av den här typens information?
Vi är intresserade och vi är oroliga över det här fenomenet. Sen är det så också att information som kommer den här vägen så kan vi inte liksom direkt använda och inte heller ta den för så som den är så att säga. Eftersom det är inte information som vi själva har skaffat in. Det här är en vidare fråga. Men när man utger sig för att vara någon annan än vad man är så finns det olika sorters problemställningar. Som inte riktigt framgår ur det här materialet som du redogjorde för nyss. En sak är till exempel det att det inte är tillsträtt att locka en annan person att begå brott. Och i de fall där polisen får utge sig för att vara någon annan, till exempel i drogspaning, så har vi mycket bestämda regler och gränser för hur polismannen, som då låtsas vara någon annan, ska bete sig så att han inte går över gränsen för att han få till stånd det här brottet. Utan det gäller att bara ställa sig så att säga till förfogande för eventuella brottslingar som, som är aktiva.
Om mor skulle ha varit 13 år på riktigt och tagit kontakt med polisen eller hennes föräldrar, skulle ni då kunna ta tag i det? Om det här skulle vara ett riktigt fall som skulle komma till er?
Ja, absolut. Då har vi inte det här juridiska problemet.
Mm. Just det. Vi ska återkomma till det här, vad man kan göra åt det här. Först tänkte jag att jag måste ge en kort definition alltså på det här ordet grooming. Vi har varit inne på det här redan, men det är inte ett sånt ord som man kanske använder sig av så där till vardags. Grooming betyder alltså att någon tar kontakt med ett barn i sexuellt syfte. Det här är alltså brottsligt, som Stefan var inne på redan här, och det kallas för lockande av barn i sexuellt syfte. Och sen kan ju grooming då leda till övergrepp. Många av de övergrepp som händer på nätet är till en början icke-fysiska. Till exempel så att barnet uppmanas att posera framför en webbkamera. I vissa fall går det också så att barnet tvingas begå fysiska övergrepp på sig själv medan gärningsmannen ser på. Och det här kallas för en virtuell våldtäkt. Kontakten kan också leda till att barnet hotas och utsätts för utpressning och sen går med på att träffas också fysiskt. Och då kan det också ske förstås fysiska övergrepp. Nina Valkonen Varanen från Rädda Barnen, berätta, hur vanligt är det att barn och unga utsätts för grooming på nätet? Hur stort problem är det här?
No, det är jättesvårt att säga hur stort problemet det är. Men om jag svarar vad vi ser i Nettivihje, Rädda Barnen, vi kan säga att det här problemet har blivit större och större. Ännu yngre barn är i nätet och småbarnen är småbarn. De har inga digitala kunskap att vara tryck på nätet och det är alltid risk att träffa eller möta någon som har sexuell intresse mot barn.
No, om ett barn eller en ung person blir utsatt för grooming så här, att man blir kontaktad av någon främmande person som sen börjar visa sig ha sån här sexuella intressen och så här, är det liksom skadligt för ett barn i sig eller hur skadligt är det, tänker du?
No, vi tänker att det är förbjudet att vuxna får inte göra så. Det är brott. Så vi alltid säger att vuxna får inte kontakta barn med grooming eller sexuellt. Det är inte bra för barn. Jag kan inte säga direkt vad det är på svenska, därför att min svenska är lite dålig. Men vi vet att det gör ont.
Mm. Och om man sen då blir utsatt för ett övergrepp på nätet, det här som jag var inne på, sådana icke-fysiska övergrepp. Hur skulle du säga, hur allvarliga är såna jämfört med fysiska övergrepp där man träffar en person på riktigt?
No, vi tänker att nu vi kan göra internetin välityksellä, hur man säger. Vi kan göra jättevåldbrott. Så i Sverige vi har en case som jag tänker att det gick att han gick tuomio från raiskaus.
Fick en dom för våldtäkt.
Ja, just.
Fast det skedde på nätet.
Yes.
Mm, just det. Så det är ett allvarligt brott.
Ja, och vi ser bilderna där finns mycket, mycket unga barn och mycket våld. Mm. Så jag tänker att det är samma. Mm. Det är ju ingen att om det skillnad om det är på nätet eller fysiskt.
Just det. Janina Andersson, du jobbar för Mannerheims barnskyddsförbund. Hur väl förberedda och medvetna är föräldrar idag om det här fenomenet som pågår på nätet, tror du?
Det beror väldigt mycket på att om de har haft lyckan att vara på något kurs eller någon informationstillfälle om det här. Det ändrar ju hela tiden det som händer på nätet. Jag har varit ungefär en gång per år själv på sån här kurs och varje gång kommer det igen nytt så jag säger, aha, är det så här nu? Att vi har ju sån här mediaskolning både för barn, för lärare, för föräldrar. Men inte når den ju alla. Det når de som föräldraföreningen haft råd fast att köpa till skolan, den här skolningen. Och vi försöker sprida den så mycket vi kan den mediaskolningen. För det viktiga är ju det att de här barnen inte blir ensamma med den här situationen. Jag tror det är mycket värre om du blir utsatt för någonting och du skäms och du vågar inte berätta och du är rädd. Då blir det där inne en klump. Om du vågar berätta det åt någon så blir det ändå lite bättre. Varje gång du får ut den saken så blir det bättre. Och det bästa skulle ju vara om du vågar tala med dina föräldrar, men det vågar inte alls alla. De skäms för de har själv tycker att bara med och börja det här. Och inte alls de vill nå i skolan heller. Nu har jag nyligen hört att Åbo stad och Helsingfors ska börja här i september med någon sån här applikation dit de kan anonymt skriva vad som har hänt. Mm-hmm. Och så får de därifrån ett svar vad du borde nu göra och det här var olagligt och det här dina rättigheter. Och det är först det är en AI, en artificiell intelligens som svarar. Men sen om det är allvarliga saker så kommer det inom några dagar en riktig människas analys och svar åt den här människan. Och om de inte vågar prata åt någon så kan de ens skriva det någonstans.
Just det, så det här är på gång en sån här app, ett app-hjälpmedel.
Så här är det nu på kommande jobb och Helsingfors så kanske, men tyvärr bara på finska.
Mm.
Men att överhuvudtaget från början, före det har hänt, alltså det hemska, man borde ju väldigt små barn redan borde informera. Och det är ju synd att vi ska måste berätta åt dem att världen är så här hemsk. Men nu är det bättre att du är medveten om att när du möter någonting sånt här, så du är inte den enda som har mött det här. Det här är helt fel. Det är inte ditt fel. Men det är fel av den här vuxna. Och du har rätt att genast ta tag i det. Och du hamnar inte själv illa ut om du berättar.
Ja Nina Varanen-Valkonen, du har egen erfarenhet, du jobbar som psykoterapeut också kring de här frågorna och du håller säkert med, eller jag förstår att du sa det samma, att barn ofta upplever så stor skam och skuld att de håller det här för sig själva. Hur kan man bryta det här eller komma åt det här?
No, vi måste prata om den här. Och därför vi har gjort den här Min kropp är min. Och vi måste prata och vi måste lära barn att det är vuxna som gör brott. Och vi måste prata och lära barn att sådana saker vi måste prata om.
Mm.
Att jag tänker att det är jätteviktigt. Och också vi måste prata om pojkar. Därför att vi ganska ofta pratar om flickorna, att flickorna blir groomad. Men det finns mycket bilden om pojkar också och spelplattformar eller någon.
Ja, vilka vägar blir pojkar utsatta för grooming?
Förlåt?
Att på vilket sätt blir pojkar kontaktade av sådana här groomare eller utsatta för det här?
No, de blir groomade med spelen. Och det är mycket olika hur man säger då att det finns ingen bara en
ett spel eller ett ställe.
Ja, det finns allt. Mm. Alla spelare har risk för grooming. Så man måste veta att också liksom Fortnite eller Minecraft eller
Roblox kanske.
Ja.
Clash Royale hörde jag.
Där finns i alla spelplattform och alla plattform, alla. Där finns människor som har sexuell intresse i barn.
Mm, det är spel som också ganska små pojkar sitter och spelar.
Ja.
Hur medvetna tror ni att föräldrar är om det här? Vad säger du, Janina?
Alltså, inte för, de har gått mediaskolan, inte visste jag någonting för jag hade, mina barn har också spelat, inte visste jag någonting. Och sen pratade jag hemma och frågade lite och så här, har ni upplevt så här? Men det som jag skulle önska som händer när vi är i skolorna och vi gör också anonyma förfrågningar där i skolan så får de berätta. Och väldigt ofta slutar det med att något fall är så grovt att det kommer till polisen. För nu ska man ju hoppas att Stefan ska få ta skaka under busarna. Mm. Alltså inte bara det att vi försöker efteråt ha terapi eller någonting och få det utrett. Utan att det skulle vara så att de skulle bli rädda. De är tydligen inte rädda nu.
De här groomarna. Ja, vad säger du Stefan?
Ja, jag skulle säga det att vi märker också i vårt jobb att det finns väldigt mycket familjer där man inte pratar om de här frågorna. Eller överhuvudtaget om sex eller sexualitet. Och inte heller då de här mörka sidorna av människors sexualitet eller fenomen. Och det är ju vans och ens föräldrars ansvar skulle jag säga. Att i tillräckligt tidig ålder prata rakt om de här frågorna. Och det kräver väl lite mod då. Också förmåga och kunskaper. Och de går att hitta de kunskaperna. Men jag tycker att man klarar sig ganska långt med sunt bondförnuft också. Att inte liksom skapa rädsla eller måla fan på väggen. Men att prata rakt om fenomenet som det är. Så som man ser på det.
Men här är det att, det här tycker jag absolut lika som du, men om inte alla gör det så borde, det är inte skolans uppgift, men skolan kan hjälpa till så att det borde ganska tidigt redan i lågstadiet vara någon sån här också mer allmän information åt klasserna där man berättar om vad som finns och där man också inte bara säger att så du får inte göra det här och spela inte det spelet och gör inte så, för det hjälper inte. Speciellt när tonåringar blir de ännu mer nyfikna, utan att ge goda råd om att det här ska du varje fakta dig för. Att om den här andra människan ber dig att klä av dig så gör inte, för du kan ha material som du sen kan upprätta dig med. Om den här andra människan ber dig att träffa dig, så gå i varje fall inte ett sånt ställe där du är ensam med den här människan. Att den har liksom många sådana råd på vägen, att om den har farit en bit på vägen, att aj, vad var det de sa där? Det här ska jag inte göra.
Vad tänker du, Nina, hur tidigt borde man börja prata med barn om den här saken?
No, jag tänker att vi måste prata hur man säger, för småbarn. Därför att,
hur småbarn?
No, jag tänker att min kropp är min, det är för småbarn.
Är det en guide alltså som ni har gjort tillsammans med bland annat bokklubben?
Ja, just. Ja. Så jag tänker att om man pratar om nätet, så vi vet att ganska småbarn har de är i nätet. Så hur gammal de är? Några är 4 år. Så vi måste prata.
Ja, jag tänker just att där kan den där tröskeln komma för en förälder att börja prata med en 4-5-åring att det, om faror på nätet eller fula gubbar eller vad man nu vill kalla dem, liksom, att det, just för att inte skrämma.
Men det är ju samma som vi någon gång talade om förr, att om någon på gatan kommer och ger dig godis ska du inte ta emot det och du ska inte gå med främlingar. Nu är det samma. Godis blir du erbjuden nu via alla möjliga kanaler. Så egentligen är det helt samma sak. Men här är som att det att allting inte är vad det verkar som. Men det är ju obehagligt att man måste ta den här tron från barnen på sätt och vis. Men man måste göra det på flera gånger alltså. Ju mindre barn som är olika ord. Och sen när de börjar närma sig, och flickorna ofta tidigare än pojkarna kommer i puberteten, att hur man ger det här budskapet. För det är olika sätt. Jag minns att jag började allt fullt hemma med mina barn försöka prata så här. Och de bara att det är sint.
Precis.
Ja.
Det är den reaktionen man liksom förväntar sig kanske. Att det just. Men nu när du var inne på de här fula gubbarna som delar ut godis eller som man blev varnad för som barn, att ifall det kommer en gubbe som stannar i bilen och vill locka in dig med godis, så då ska du inte gå med där. Och det är ganska konkret och enkelt.
Kan jag säga någonting? Vi tycker om att prata om fula gubbar och hemskt gubbar och fula och öklig. Men det är inte så. Det är inte liksom stranger danger. Om man är småbarn så det är ganska ofta att förövaren är närmaste människa. Jag har varit i många gånger i court.
I domstol.
Ja, så de ser ganska normalt. De är normalt, de pratar normalt. De är ganska, hur man säger, inte jag vill säga kiva personer, men de grumar också ganska ofta. Om vi talar om småbarn, de grumar också vuxna och föräldrar.
Ja, just det.
Jag skulle säga att det kan vara till och med lite farligt att bara prata om de här gubbarna som delar ut godis eller stannar bilen. Att kanske mera på en allmän nivå, att som vi var inne på här, att din kropp är din och att vara liksom försiktig mot främmande människor överlag. Sen är det ju tråkigt att det blir då den här diskussionen att okej, kan man lita på någon överhuvudtaget, och det är väldigt viktigt att små barn har tillit till vuxna. Men att det borde man ju stärka samtidigt som man då med lämpliga ord beträffande barnets ålder då försöker ge dem liksom konkreta så här regler för vad de får göra och inte får göra. Och varför frågan kommer sen enligt barnets ålder förstås.
Och det är ju det att vi talar, det finns grooming och det finns allt möjligt som är liksom nära besläktat här. Att på något vis överhuvudtaget det att vad som är rätt och vad som inte är rätt. Vi har gjort en video också, är ju OK, att det här är inte OK. Det finns väldigt mycket barn och ungdomar som tror att det hör till att godkänna allt möjligt sånt som man inte riktigt tycker om. Och att säga högt det att det här är inte OK. Det är inte OK att den här människan tar på dig på sådant sätt som inte känns för dig bra. Du har rätt att säga stopp och du har rätt att gå till någon annan och säga det också. Det är inte OK heller när kompisar sinsemellan. Men att det har blivit mer och mer så här att det hör till humor eller det hör till någonting, att du är inte cool annars. Mm. Och det här är också en debatt. Det handlar inte bara om främlingar, det handlar om hur vi än umgås med varandra.
Mm. Just det. Jo, men det här frågan om vem som vem är de här personerna som kontaktar barn och unga på nätet? Nu har vi redan varit inne på det här att det är inte alls nödvändigt bara det här som man då på något sätt tänker sig att det är en ful gubbe. Utan vet polisen till exempel vem de här groomarna är? Vad vet ni om dem?
De kan vara i princip vem som helst, män och kvinnor. Framförallt det också. Att här har vi pratat mest om män och visserligen i alla brottsslag så är männen överrepresenterade. Men det finns också kvinnor även här. Vad beträffar de här fysiska händelserna som vi nu ser ändå så, och lagstiftaren också har sett många gånger som ännu grövre, där man verkligen fysiskt kränker någon det här bestämmande rätt i sin egen kropp, så där har vi nog nära personer, bekanta, släktingar, till och med familjemedlemmar. Men att på nätet så är det nog mer ofta då människor som är från tidigare helt obekanta.
Mm. Håller ni med om att det kan vara så att de här som groomar på nätet, att det också en stor andel av dem är alldeles så att säga vanliga människor som tappar omdöme på nätet? Alltså om man tänker på den här månaden nu som vi börjar med som då föreställde den här 13-åriga tjejen som blev kontaktad av 150 fullvuxna män. Tror ni att en del av dem kan ha varit så att säga vanliga människor som tappar omdöme, eller är det frågan om det som man kallar för pedofiler? Vad skulle ni säga?
No, jag har läst en jättebra forskning. Jag tänker att det var kallad EU Grooming Final Report, och det var 2012, så det är ganska gammalt. Men jag tänker att i den forskningen de sa det att det finns tre olika, och det finns mycket, men de liksom kategoriserade de förövaren, så de sa det att tre olika grupper. Och jag tänker att den forskning, om man är intresserad av hur man groom i nätet, så det är bra att läsa. Och det var en grupp som liksom tänker att de har relation med barn, som att liksom oikea suhde lapsen kanssa.
Rätt sorts.
Ja, så till exempel 50 och barnet 12. Och de hade profiler liksom att hur de var, om de har problemet att ha relation med samma ålder vuxna. Och sen en andra gruppen var som många profiler och de groomed jätte taitavasti,
skickligt.
Och den sista gruppen var liksom jättesexuellt människor som också använt pornografisk material för vuxna och allt, och de inte ganska lång tid groomade barn, så de liksom hade penis i profilen och de har jättesexuellt aktiv. Som de finns olika människor och det är också jättesvårt att först göra för hur man säger forskning.
Men hur ska man sen liksom, så att hjälpa dem att hjälpa sig själva, att de här som inte har förhållande till andra i sin ålder, som känner sig mentalt på vis jämställda med ett barn. Så vad är liksom, har man någon chans att kunna hjälpa dem? För de är ju tydligen människor som inte själv förstår att de gör illa. De här andra kanske de medvetet söker sig till barn och vet att det här är fel. Men den första gruppen då gör det för att de känner att de har gemenskap.
No, vi har den här self-help-program för vuxna som har sexuell intresse i barnen. Och vi vet att när det är i dark web torr så det kommer liksom 700 människor som söker bilderna om sexuell våld mot barn varje dag. Så från januari till nu det har blivit klickat in 150 000 människor den där från dark web.
Alltså i Finland eller hela världen?
Hela världen.
Ja, just det. Det där, en psykolog som jag talar med så efterlyste någon form av test som man skulle kunna göra för att se om det här egna beteendet har gått för långt. Alltså att, är man en groomare eller inte, om man inte riktigt själv förstår. Finns det något sånt här test att tillgå? Eller till exempel i er självhjälpsguide?
No, vi har den test också där. Det är inte på svenska, det är på finska och engelska. Och vi har gjort den self-help-program med Rikosseuraamuslaitos och där psykologi Nina Nurminen. Så där finns också testa. Men om vi tittar om vuxna pornografisk material i nätet och vi kan titta på statistiken vad människor
väljer där.
Ja, det första i hela världen är teen porn. Så jag tänker att det är...
Ja, finns det någonting i vår kultur som på något sätt gör att det här skulle vara okej att vuxna människor känner dragning till tonårskroppar? Det finns ju ganska mycket exempel på det i litteratur och konst kanske nog från tidigare. Att unga flickor och äldre män. Vad tänker ni om det?
Ja, man ser på hur modevärlden ser ut och sådär, så nu är det ett skönhetsideal, ett sånt klassiskt kvinnoskönhetsideal, att du är ung och vacker och slank och hur ung, så där går väl gränsen exakt vid 18, eftersom som stora modefirmor får väl inte använda under 18-åringar, har jag förstått, åtminstone inte i civiliserade länder. Men kan hända att det här, inte vet jag, är det sen ett biologiskt ideal hos många män eller någonting, att man egentligen ser på ännu yngre än så som liksom den perfekta kroppen eller något liknande. Jag vet inte.
Och sen är det nog säkert det också. Alltså, nu är gränsen svår här, 12-13 och så här. Jag vet själv när jag var liksom 13. Och så. Jag försökte se så gammal ut jag bara kunde. Mm. Jag ville ju bara se äldre ut. Att det här är en väldigt, väldigt svår värld just när vi talar om den här åldern, för att man borde ju fråga i det. Men att om den öppet berättar sin ålder, så då vet man ju att den här är den här åldern. Mm. Men det här, att du förstår ju att det kan vara män som upplever också att de så att säga i misstag har hamnat i relation, för de har inte kunnat tänka sig att hon var så ung. Mm. Nu, jag var på ställen som det var åldersgräns 18 när jag var 15 kom jag in dit utan att visa papper. Och då förstås, de som är på det stället kan ju inte, men när du är på nätet och du medvetet går till någon som är 12, så då borde du veta att den är 12. Då går det inte i misstag.
Jag tänkte ännu att vi skulle hinna fundera, eftersom jag vet att ni var inne på det här med föräldrars liksom ansvar och att man som förälder borde liksom, vara mer medveten och på något sätt hålla i det här bättre. Så det är ju också en ålder där man är ganska nyfiken på sex och sin egen sexualitet och inte man nu kanske så jätteintresserad av att visa åt mamma och pappa vad man tittar på där på sin telefon. Så hur ska man komma åt det här som förälder?
No, därför just tycker jag man före det här, liksom inte så att man förbjuder och säger hui hui och fy fy och det här är hemskt och det här gäller inte dig, utan att ta upp så här konkreta situationer, vad som kan hända och hur lönar sig att tänka efter då. Att du inte medvetet sätter dig in i en situation där du kan hamna riktigt illa ut. Så här konkreta exempel, och det finns ju också alla möjliga så här nätbroschyrer och annat där man berättar att det här händer sen och vad gör du sen och så här. För att det är helt klart att både unga flickor och pojkar är nyfinna på världen och nyfinna på allt det här. Att vi kan inte förbjuda, utan att ge konkreta verktyg att när lönar sig att någon klocka ringer, att hur ska du kolla upp det här? Och vad finns för risker, finns det?
där när du sa föräldrars ansvar så kommer jag bara tänka på den aspekten att det här är alltid gärningsmännens ansvar.
Mm.
Det är en klar utgångspunkt att du får aldrig närma dig ett barn i sexuella syften, oberoende vad dina syften är. Och den frågan blir inte annorlunda av det att du kanske har en lite äldre person, en 12 år, du kanske har en 14-15-årig person som själv verkar vara väldigt aktiv. Kanske vilse med sin egen sexualitet i sin egen situation är mer än villig att vara med i sådana spännande diskussioner som de ofta börjar med. Men trots det så är det entydigt fel och det är den vuxnas ansvar. Och det har ingenting att göra med hur det här barnet reagerar.
Mm. Och jag tänker att tala öppet, skräms inte. Det är ganska bra råd och jag tänker att man måste börja med små barn. Och man måste börja med den här animationsserien från Yle och Min kropp är min handbok för vuxna. Därför att om man börjar med små barn så är det ganska lätt att ta den där digital medien med.
Det finns olika, ni har er nettivihje som du berättade om här på Rädda Barnen och Mannerheims barnskyddsförbund har också någon form av hjälplinje.
Ja, det finns ungdomarnas telefon och chatt och också föräldrarnas, men det som jag tycker i det här sammanhanget jag mest tycker om själv den här mediaskolningen där man går lite mer på djupet, där man pratar då valbart till föräldrarna, till barnen, till skolan, att man tillsammans diskuterar de här satta temorna, att det inte är något sånt som är tabubelagt. För det finns nu lite överallt. Så det är att man vågar öppna på locket. För det är ju inte roligt det man möter där. Men hellre det att man möter det som inte är roligt än det att man väntar och stänger ögonen.
Mm. Men ännu med tanke på det här att ifall man skulle då bli utsatt för någonting som hänt. Det har varit tal om en svenskspråkig hjälplinje har jag förstått.
Ja, de söker pengar för det nu. Alltså det finns en finskspråkig chatt och telefon. Men nu söker de tillsammans folkhälsan. Majnsbarnsbund och folkhälsan tillsammans en svenskspråkig. Jag hoppas det kommer att lyckas.
Vet man någonting om en tidtabell för en sån här hjälplinje?
Beslutet görs väl i december att få de pengar eller inte. Och sen kan de börja nästa år om de får.
Tänker du, Stefan Sundqvist, ännu att polisen skulle kunna ha ett aktivare grepp på något sätt kring de här frågorna?
Vi har satsat på de här frågorna under det här året. Vi har fått nya nationella riktlinjer också det här medel, det vill säga pengar. Och det, vi har i centralkriminalpolisen en enhet som spanar på nätet just i det här syftet att få fast de här personerna, de här vuxna personerna som sysslar med så hänt. Och sen har vi i varje polisinrättning också hos oss då åtminstone två personer som har det som huvuduppgift. Och den verksamheten har så småningom kommit igång under det här året. Och det är lite tidigt att prata om resultat ännu. Men att det är alltså en väldigt färsk ny sak som polisen speciellt satsar på nu.
Just det. Bra, tack ska ni ha. Vi ska avsluta dagens debatt här. Tack för att ni var med. Janina Andersson från Mannerheims barnskyddsförbund, Stefan Sundqvist från Åbo polisen och Nina Vaaranen-Valkonen från Rädda Barnen. Jag heter Maria Nylund.